Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på Britta och Parisas podcast, din machete i misären, din frälsare i fiden, och vi är framme vid avsnitt 140.
What? Vi kommer prata länge och väl om Claes Malmberg, parlamentet, Timon och Pumba.
Och tydligen så har Claes Malmberg begått aktivism i sin parlamentets sketch som är vida kritiserad för att den förlöjligar när gängkriminella dör. Vi går igenom de olika aspekterna och faktorerna man kanske har missat. Vad är satir och inte? När är det okej? Och vad händer med Claes Malmbergs ursäkt?
Ja, som ni fattar så blir det lite snack om cancel culture också. Det slängde vi in där. Välkomna!
Välkomna! Snälla, säg mig att du inte tillhör den falang som inte kan erkänna att det är så himla skönt att få åka på en resa bort från sin familj ibland.
Nej, men alltså, varför erkänner folk inte det? Alltså, det har ju inte något att göra med min familj som individer. Det har ju att göra med att de är där.
Och medföljande ansvar och livsstil.
Nej, men alltså, så här, alltså jag... Vet du att jag aldrig gjort en sån här grej? Alltså jag har varit iväg med ett gäng kvinnor. Mm. Alla mödrar för övrigt. Så att det var ju inte brist på njutet att typ så här, här ligger jag och läser en bok.
Var det en enda person som var så här, men tänk om mina barn var här, då hade det varit ännu härligare.
Nej, men alltså grejen är att båda kan finnas. Alltså man kan också tänka så här, jag skulle verkligen vilja visa mina barn där. Och visa
annan
Kalle.
Resa,
en annan gång.
Exakt.
Inte den här gången. Nej. Och jag vill vara här klart. Men sen, alltså det finns ju också, vi pratar också jättemycket om våra barn. Alltså jag tror att det var det bästa med att alla var föräldrar, för att det fanns ingen som störde sig på att vi pratade så här ohämmat om så här, men har ni såna här tjafs, så typ hur löser ni det och typ så här.
Men ofrånkomligt, det är ju inte tråkigt att vara på resa med tjejkompisar bara.
Nej, men sen var det ju också kul att det var många jag inte hade träffat innan och folk jag inte känner så bra. Men eller jag skulle vilja säga, och kanske just därför så var det en helt, alltså, friktionsfri vecka. Det enda stressiga var... Alltså vi har kört väldigt mycket bil för att vi bodde i en stad som var inte en kuststad.
Och så i Italien.
Längst ut på klacken har jag varit. I Puglia.
Men jag har också varit där. Otranto.
Ja, det var nära. Det här är ju då också Joniska havet. My fucking
det är något
love.
Annat. Verkligen.
Ja, men det turkosa vattnet. Alltså jag har varit på grekiska, jag har attackerat det från grekiskt håll med Korfu och Kefalonia.
Man är i princip i Tunisien. Det är helt otroligt.
Och då fattar det är så man det ser ut där. Ja. Och det är liksom, nej men det är helt otroligt. Det har badats. Ja, det stressiga med bilen är, alltså, de kan inte, det enda stressiga är en jätte, vad ska man säga, en väldigt snäv målgrupp. Det är människor som sätter väldigt stort värde i att köra på en motorväg på rätt sätt. Därför att här, alltså de stannar, alltså de, det blir så farliga situationer, de kan liksom inte av någon anledning så läser de inte trafiken, utan de liksom stannar upp och så blir det så här tre bilar i rad och så blir det kaos. Och det blev jag väldigt upprörd över tydligen. Men det kanske säger något om min vecka, att det var enda grejen som jag störde mig på.
Bra ventil ändå. Få bråka med en italienare på en motorväg.
Ja, alltså jag var inte involverad i sådana situationer ens. Jag bara ser det hända och jag bara, vad fan håller ni på med? Och folk var ju väldigt glada att vi var där också. Det var väldigt, det har gått hårt åt dem, coronan.
Italienarna menar du? Det påminner mig om när jag var i Japan efter Fukushima. Och det var skyltar överallt. Thank you for choosing Japan.
Thank you for exposing yourself to radiation.
Det enda ni gör nu är att understryka att det här är en dödsfälla, tack Japan.
Men det var så här, typ kocken kommer ut och tackar. Ja. Alltså, vi var så uppenbart de enda turisterna i typ alla städer. Alltså förlåt, de enda utom italienska turisterna, för det var mycket italienska turister,
det är
men
klart.
Så att vi, ja, nej men det var fan fint alltså. Jag var lite nervös innan, eller jätte ska jag säga, hur det skulle kännas. Men alla har ju mask överallt och så där, och inte jättenoga med avståndet å andra sidan, men ja, det var en väldigt positiv upplevelse. Jag unnar fan folk också hänga mer i kvinnogäng.
Ja, och jag behöver kanske inte stita det igen hur outhärdligt och tröttsamt det är när folk bara börjar hänga med andra par och andra familjekonstellationer. Gör er själva en tjänst, gör som Britta. Alltså jag började ju en ny hetsig, rolig produktion som vi inte har gått ut med ännu. Måndagen efter Kristallen. Så det var min lilla andningshål där i två dagar. Varav en var jag inte i så god form på grund av vår karaokekväll på fredag.
Jo, tack, den som slutade klockan 3.
I alla fall. Så jag har försökt att, nu har jag 2 produktioner samtidigt istället för 4 som jag hade innan.
Okay.
Och då har det känts som en semester i ens sjuka, perverterade liv. Så då har jag försökt att förena, jobba mycket på dagarna, skriver roligheter, ni ska få höra snart för det. Och varva det med att träffa kompisar på kvällarna. Kul grej folk gör.
Det är intressant att du har upptäckt det.
Uppfattat att andra jobbar och ändå lyckas umgås med folk.
Ja,
ha privatliv. Sådär.
Jaha, så de fortsätter inte jobbet efter de har ätit middag och så sitter de med datorn hela kvällen och jobbar.
Och ändå får de lön. Jag visste inte om att det fanns.
Det låter grovt.
Så en av de här kvällarna så var jag på en restaurang på Södermalm. Och jag vill bolla en situation med dig.
Ja. Ja.
Jag tänkte till och med i stunden. 1, det här ska jag berätta för Britta. 2, och jag vill veta vad hon hade gjort.
Okay,
jag måste få veta vad hon hade gjort.
Ja.
Och om det är så förutsägbart vad jag gjorde. På den här uteserveringen där jag passerar så ser jag en bekant. Jag har inte hälsat på ett par, 3 år faktiskt. Jag blir glad att se henne. Och hon sitter bredvid en ung man, kille vill jag säga snarare, som jag inte har sett henne med förut. Oklart om det är en faktiskt romantisk anknytning eller inte. Och det vill man inte fråga det första man gör.
Nej.
Man sitter ändå bredvid varandra på uteservering och äter pasta och dricker vin.
Sitter de bredvid varandra?
Ja, bara de två. Mm. Och bredvid, inte mitt emot, inte så, utan bredvid. Så hon hinner gå 2 steg fram när jag vinkar, hallå! Vi kramas och hälsar och hon vänder sig om, här är X. Och den har inte sett att jag har blicken fäst på den. Så han har ställt sig upp för att gå ifrån restaurangstolen. Och med blicken fäst på honom ser jag att innan han har sett mig och att han är på väg in i en hälsningssituation, han tror att ingen tittar på honom, så åker en hand upp mellan hans skinker utanpå jeansbyxan ska sägas, där han till synes drar ut en djup wedgie. Samma hand räcks fram mot mig. Hej.
Han
ska hälsa på mig med handen som precis förlöst honom ur en mycket djup kalsong wedge upp i hans skinkor förmodligen.
Den hade grävt.
Och i och med att det var så att den kanske inte heller såg att jag tittat på honom så pass länge, så kanske han trodde att jag inte skulle märka det.
Ja. Absolut.
Och även om han bara klädde utanpå jeansröv så är det en olycklig situation.
Verkligen.
Så det första jag måste fråga är, Britta, vad hade du gjort med denna utsträckta hand?
Jag hade sagt så här, den där handen grävde nyss ut en wedgie. Ja.
Jag hade ju sagt det som ett skämt. Alltså typ som så här, wow, typ, hörru, jag såg att du grävde där. I'm touching that. Va?
Okej, där har ni Brittas svar på hur hon skulle hantera situationen.
Är jag sjuk i huvudet?
En kvinnlig bekant är ute med någon.
Ja, som kan vara hennes kille.
Och en hand har precis kliat utanpå jeansröv. Mm. Upp djupt. Och sen sträcks fram mot dig. Hej.
Ja.
Och eller vet nu ska jag fråga dig. Mm. Vad tror du att jag, Parisa, gjorde med den här utsträckta handen?
Jag tror kanske att du gjorde precis samma sak.
Så här sa jag. Du, med tanke på vad den här handen var precis,
ja,
så kanske vi inte ska skaka hand den här gången. Jag fann mig ändå i stunden. Ja. Togs det här emot väl?
Nej, men alltså... berätta. Togs det emot väl?
Den här personen valde deny.
Aha.
Nej, jag bara kliar här. Och kliar halvvägs ner på knät på baksida lår.
Aha.
Du... Ändå, jag ser ändå ganska stor skillnad på om du har kliat lite på baksida lår och om du var inne och drog ut någonting.
Ja, verkligen. Och så grävde. Den valde den. Ja.
Och då körde jag bara en sån nicka helt enkelt. Och sen skulle jag och min vän ändå gå.
Mm.
Jag älskar att du säger att du hade gjort samma. Menar du i ärlighetens namn att du inte hade...
Va? Jag hade 100%. Jag hade 100% sagt så.
Ja, vadå, jag känner kunde väl inte skaka av mig faktumet vad den handen hade varit.
Nej. Också sen, alltså, det blir ju också, alltså, jag tänker om det skulle vara så, jag tror att jag också förutsätter att den personen, nej men jag vet, alltså,
man
så
vill
pass
tro
ärlig jag är ändå.
Skämt.
Men jag tror att det finns en möjlighet att man kan säga det som så här typ, oj, hur gick det? Var det en wedgie eller så här, jag kanske inte ska ta i händerna.
Så jag var det mer den tonen jag. Jag var inte okay, sur. Bra. Nej, okej.
Okay, för jag tänkte
bara, med tanke på vad det där var så kan vi nog ta.
Precis. Och då tänker jag att det sociala ansvaret som din kompis hade kunnat ta är ju, alltså, som är där med honom hade ju varit att kunna skratta bort det, hjälpa till att skratta bort liksom. För det blir bara värre för honom också om den personen bara va?
Jag kom på först efteråt att jag hade kunnat skylla på corona.
Ja, 100%. Alltså, jag tänkte när du sa att du kramade henne så tänkte jag så här, wow.
Det var ju där det alltså blev problem.
Ja,
men
exakt.
Jag kom på att när jag tänkte på det här lagret, också när jag låg i min säng senare den kvällen och tänkte på det här.
Ja, som man gör.
Att så här, jag hade kunnat stita corona som ett, bara räcka upp handen mellan bredvid ansiktet och sen nicka bara, hej. För det har man kommit undan med nu i ett år ungefär. Verkligen. Att man är selektiv med kramar under corona.
Ett och ett halvt.
Man är selektiv och folk har börjat finna sig i det och där har vi den yttersta måttstocken för vem du känner att okej, jag är ändå villig att dra på mig delta från den här personen som jag nu selektivt väljer att krama, men inte från den här snubben hon är ute med på någon eventuell Tinder-date. Och det här hoppas jag kan bli en nytt läxa till er som står inför att behöva hälsa på killar som har dragit ut en förmodad wedgie. Hashtag förmodad wedgie.
Alltså jag har inte lyssnat på en enda nyhet. Alltså när jag vanligtvis gör det lite väldigt selektivt så har det nu under min semestervecka varit så här, jag bara... Nej, alltså jag vet inte. Jag startade dagen med att läsa bok. Alltså verkligen så bara gått in i flight mode hela jag. Men vissa saker når en ju ändå. Ja. Och det är Claes Malmberg.
Du var i Italien och nåddes ändå av Claes Malmbergs så kallade vaggvisa, barnvisa i parlamentet. De flesta nåddes av det här på Instagram genom att aktivisten, poeten Nathalie Ström Bandpokti delade det här med en lång caption på Instagram.
Ja, och sen då har jag sett hennes efterföljande intervju kring det här. I Efter Fem var det intervjuad av Anna Brolin.
Ska vi börja med att spela upp vad som hände?
Mm.
Och det som hände då var att i parlamentet där folk, det kommer vara relevant för senare i diskussionen, olika kända komiker ju i rollen som politiker, så kom det upp en fråga om gängkriminalitet, hur det här yttrar sig i orten, och där Claes Malmberg i karaktär, ska vi tro, och med förberett manus från manusgäng framför detta. Så här låter det.
Det har ju, alla barnvisor har ju ändrat text, och här har jag fått från en liten god vän till mig. Ni känner säkert igen det här. I ett hus i ortens slut, liten gangsta tittar ut. Svenne lobba bram så fort, knacka på dess port. Hjälp, ack, hjälp, ack, hjälp, ack, du mig. Annars skjuter, skjutas mig. Kom, jag kom i huset in. Låt mig flå ditt skinn.
Ja, det var inte jättegangster.
Alltså det är så många offer och det blir så otroligt mycket lidande. Tack Olof för att du håller med mig. Alltså i lördags till exempel, då sköts en langare precis utanför min port. Så jag fick ju inget på hela helgen.
Ja, hur reagerade du först när du såg det här då via Nathalies Instagram?
Alltså ja, men det är ju svårt att säga, alltså det är svårt att säga vad jag skulle ha reagerat om jag bara såg parlamentet.
Det, det,
alltså för att jag har ju, det kom ju ändå, det nådde ju ändå mig liksom med hennes text. Jag tycker att parlamentet kanske ganska länge har kämpat lite med att vara relevanta, kan jag tycka. Alltså det är väldigt, det blir liksom som att det blir en egen parlamentets jargong typ. Och jag tänker ganska ofta att problemet med den här typen av humor är ju att det blir väldigt stereotypt, och det blir liksom, alltså det blir väldigt så här, det känns som att lite som man brukar ibland prata om man, det enda andra jag kan relatera till, alltså så här att skriva som inte är i samma bransch, alltså skapa så här innehåll till tv och sånt, det är ju reklamvärlden. Och då brukar man ganska ofta prata om det är liksom bra reklam eller om det är så här reklamimitation. Alltså så som man tror att reklam låter. Så här, vill du ha tid över och spara pengar? Alltså den typen av reklam blir ju liksom dålig, och det är ingen som vill ta den till sig. Och där tycker jag liksom att att komiken och liksom satiren i Sverige typ ganska länge har låtit så, som en slags, som en slags sliten upprepning av liksom, men det är det så här det låter. Och då är jag så här, om jag är kvinna som pratar, ja, och då så la 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 la, så lägger man skämtet så här och så, alltså jag vet inte, det är liksom som en sån jävla trött kultur på något sätt. Så det är ju noll förvånad. Och jag tycker liksom att det, jag blir också så här förvånad över att folk, att det kommer åt folk. Alltså jag blir ju inte förvånad, för innehållet är ju anmärkningsvärt. Men jag blir ändå lite så här, ja, alltså vad hade vi förväntat oss någonting bättre av det här? Så. Men det är ju inte någon som säger obs.
Men om vi bara ska ta det från där Nathalie Strömbampakti, vad hon skrev då.
Ja.
Hon heter Insane Ninja 7 på Instagram.
Perfekt namn.
Och det hon poängterade, det var ju den här inramning många nåddes av det här klippet. Hon skriver gång på gång, de har alltid gjort nära av hur vi pratar, hur vi klär oss, hur vi ser ut. Med det sagt, att sjunga en vaggvisa om våra tragiska mord som drabbat och fortsätter drabba oss med en tillgjord dialekt ska vara något att skratta åt och applådera åt. Det visar hur tydligt och konkret avhumaniseringen tar form. Och hon kritiserar även Petra Mede. Att hon så tydligt visar då klasskillnader och främst människosyn. Och hon menar på att det kan inte bli tydligare än när några av Sveriges mest välkända profiler sjunger och hånar vår död. Att våra liv inte anses vara lika värda. Hashtag nationell kris. Och hon menar att humor bara är en förlängning av ens riktiga åsikter. Det finns väldigt mycket att dra i här. Och jag vill verkligen testa och utmana vissa grejer och utforska vissa delar av vad som har hänt. Om vi bara pratar om själva vaggvisan då. Du sa att det var anmärkningsvärt i sig. Du tänker formen eller vad, hur han gjorde det? Eller hur
Han gjorde det, för att
Alltså så här, om man tänker att parlamentets premiss är att de ska liksom spela politiker, och då ska de ju också på något sätt spegla då politikernas oförmåga att hantera vissa samhälleliga problem, typ, gissar jag. Då är det ju konstigt att han gör det med den liksom dåligt härmade liksom orten snacket.
Bara där sker ju en förlöjning.
Ja, för då kan jag ändå tänka mig att om man nu ska prata om liksom ansvar och sånt där, jag vet inte, så här, jag är inte klar i min tanke om jag tycker att det är just Claes Malmberg som ska ha skiten. Alltså, förutom att han gjorde en dålig insats. Men alltså, jag menar, det är ju inte han som har skrivit manus, gissar jag. Det, alltså parlamentet. Nej. Och hej och hå.
Men jag har frågat några som har förvanat att vara med i parlamentet, och det är ju så att man väljer ju att göra skämt.
Ah,
man,
okay.
man kommer dit, finns förberedd manus, får ett manusgäng, det har passerat producent, redaktör och allting. Och sen så kastas de runt. Man bollar sinsemellan vem som tar vilket skämt och sådär.
Jaha,
och man väljer
okay.
ju vilket man väljer att dra.
Ja, okej. Ja, men absolut. Men sen om jag skulle vilja, eller så här, jag skulle vilja liksom peta lite grann i att Petra Mede, hon gör ju ändå, hon säger ju liksom en ganska relevant grej som är så här, om hon ska vara någon slags moderat tant, att sen en knarklangare skjuter, så jag fick inget. Att det är så här, för vilka är det som dör? Och det tar ju också Nathalie upp i intervjun sen i Efter fem, där hon får utveckla.
Och sen så ska folk gömma sig bakom att det är humor. Driv om de som är den största konsumentgruppen av kokain. Det är överklassen. Kan vi inte driva om dem? Det finns en efterfrågan. Det är liksom arbetarklassen går ärenden och skjuter varandra på grund av massa politiska beslut. Men också för att överklassen vill ha knark.
Nu sticker jag ut hakan. Mm. Jag tycker att det Petra gjorde var mer tydlig satir och parodi.
Ja.
Och roligt.
Precis.
Det som Petra gjorde var en parodi på hur en privilegierad, välbemedlad människa förhåller sig till faktumet att vissa människor måste riskera livet för uppehälle, hamna i den här banan och får vara de som skaffar knark till den här överklassen, medelklassen. Och att hennes skämt bestod av att, så här, att det var det enda hur det berörde henne, att en människa hade blivit mördad.
Ja, att det var synd om henne.
Att hon inte fick någon knark.
Ja, och att det var synd om henne.
Och sen att Petra skrattar så ljudligt under Claes vaggvisa är ju för att hon är så införstådd med formatet och modellen. Häng med nu, det är två olika saker. Det ena är att Claes gör det här uselt, som du säger.
Mm.
Från utförande i form av leverans, rapp, att han väljer att göra den här vaggvisan. Och jag ska komma till vad också i vaggvisan som är det värsta, det mest anmärkningsvärda. Och hon ser ju det som, och det som är otydligt nu, att han gör detta som en parodi på hur en politiker uppfattar frågan.
Mm.
Och jag skrev ner lite nu när jag tänkte på det här.
Men förlåt, men hur en politiker uppfattar frågan, om han gör det, varför gör han då med den där rösten? Alltså är han liksom en politiker som är dålig på...
Som har en skev uppfattning av folk i orten. Liksom fadäsen med Friggebo, någon åker ut till Rinkeby, upprörda människor. Och har så otroligt nedlåtande approach till folks lidande och utsatthet. Att hon tror att det som räcker är...
Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome. Jo, det ska vi göra. Därför att det gagnar ingen av oss. Nej, men nu gör vi det nu så att vi får ner stämningen i denna lokal.
Jag tycker att det är en parodi på politikers handfallenhet och uselhet.
Mm.
Och det är vad intentionen var.
Mm.
Det omöjliggör inte att det ändå är kränkande, nedlåtande.
Nej,
att man sparkar på en utsatt grupp. Det är olika saker. Häng för fan med.
Ja.
Det andra är frågan om man är i karaktär eller inte. Hur pass tydligt det är också ett ansvar i satir och parodi. Jesper Rönndahl, komikern, var ju med i Kvartsamtalet när det begav sig senast. Och då var det ett skämt på att så här, kineser måste lära sig var man skiter någonstans efter en fadäs där några hade blivit utslängda från ett vandrahem i Stockholm. och de gjorde ett skämtklipp på det här på Svenska Nyheter, uppfattades jätterasistiskt, blev en kris med Kina.
Vilken kritik har varit mest fruktansvärd för dig personligen?
De som är värst, det är när folk mejlar och säger så här: jag tog super illa upp av det här skämtet för att jag är en transperson till exempel. Eller någon som har, som är en utsatt grupp, och så har jag inte gjort hela läxan och bara så här, roligt skämt.
Och så, men då tar, så säger du, liksom. Då tar du till det? Alltså.
Ja, för att då är det jag som har varit dålig.
Vad hade hänt om det var Nor eller Fai som framförde det här? Jag tänker att det hade varit något mer tydligt och uppenbart att det är en bra bit ifrån hur Nor uppfattar saker, och väldigt mycket tydligare att Nor iscensätter hur en verklighetsfrånvänd politiker ser på saker. För att man vet så mycket om Nor, hon har en tydlig profil i de här frågorna och hon har själv utländsk bakgrund. Därav att jag tar upp det här med tydlighet, att det gick förlorat. Och sen tänkte jag på det här med vad karaktären och att det är tydligt eller inte bidrar med. Solsidan-micken, som ska vara en parodi eller schablonbild av en verklighetsfrånvänd överklassmänniska.
Mm.
När hon säger saker om pengar eller fattiga människor eller att alla har samma... Det bara tar sig fram i livet. Vadå, vad är problemet? Att har inte alla sex, sovrum, villa? Du vet. Då är det så tydligt att man driver med en sån person, men som också tåls att drivas med. Ju, för att det är en privilegierad person. Så det i sig är intressant tycker jag, själva karaktär- och avsändarbiten. Och om det framgår eller inte att Klas är i parodi som politiker. Och
sen, men alltså, jag vet vad? Ja. Jag känner också så här, den typen av, alltså så här, verkshöjden. Alltså jag känner bara så här, vad, alltså, vad, det är så trött. Och där finns det också en, alltså, humorn är den som bäst. Om vi tar till exempel VIP. Som är, alltså, där har vi Julia Louis-Dreyfus, har ju liksom, alltså hon säger horribla saker.
Elaine, som de flesta i Sverige vet vem det är, i Seinfeld heter Julia Louis-Dreyfus, och i VIP spelar hon en maktgalen, cynisk, nedlåtande politiker i Washington. Och hon är, som du säger, en hemsk person.
En hemsk person, och också, men väldigt mån om att framstå som god. Och så, alltså, men det är typ på den här nivån. Nu vet inte jag om det här är en actual scen. Men typ att hon ska, så här, de ska ha någon pressträff och kanske typ posera lite med några barn som det är synd om. Att då kanske det inte ser ut att vara tillräckligt synd om dem, så då går hon liksom och hittar någon annan. Kan vi få någon mer handikappad typ? Det känns som en sån här, jag vet inte ens om en sån scen är med. Men det finns, alltså den typen av stämning, att, alltså så här, skrupelfri kanske man ska säga.
Men det är
alltså,
ju vissa uttalanden om kvinnor som sagt, och om people of color som är så fruktansvärt grova, men när hon säger dem då framgår det att det här är ett förstoringsglas mot en verklighetsfrånvänd, vidrig politisk elit. Vi driver med dem i första hand.
Det finns människor som tycker så här och vi vill synliggöra det.
I'm the vice president of the United States, you stupid little fuckers. These people should be begging me. That door should be half its height so that people can only approach me in my office on their goddamn motherfucking knees.
Och därför så tycker jag att Petra Mede, hon är ändå på det. Hon är på liksom hur lite det betyder för. Jag säger inte att hon var perfekt i det här, men jag säger att hon är ändå på det som man tänker i allt det här. Man bara, varför håller folk, varför finns det knarkhandel? Alltså vilka är liksom det, toppen av, i näringskedjan där? Att faktiskt säga det. Claes Malmbergs, alltså Claes Malmbergs vaggvisa. Vad var det ens man ville säga med det? Alltså det fanns liksom ingen så här oh snap med det.
Ska vi ta det nu? Ja, jag ville bara klarlägga det här med parodi och satir och humor, och du la den med Julia och VIP. Lysande exempel. Eller lika gärna min älskling Larry David i Curb Your Enthusiasm, där han så ofta spelar på missuppfattningar, bilder av hur man ser på fördomar eller på vad det kan vara. Nu till själva innehållet, var det skär sig. Det är en sak om den här vaggvisan hade börjat med så här tror visst rasister att vaggvisor låter i Husby. Då är det ett skämt på rasisters bekostnad. Så här dumma i huvudet är de, att de tror att det är så här normaliserat. Eller om det hade börjat med så här tror villaägare i Täby att vaggvisor i Rinkeby låter, då är det ett skämt på deras äckliga människosyns bekostnad. Tydligare. När det blir fruktansvärt grovt är ju den lilla delen som anspelar på en persons totala hjälplöshet.
Och dessutom, alltså, kontext är också en faktor här. Alltså, hur har det varit den senaste tiden med just den här typen av saker? Det är liksom, alltså, låt liken kallna innan det blir, alltså, faktiskt.
Nej, men när han säger hjälp, ack, hjälp, ack, hjälp du mig, annars skjutas mig. Ob ska vara lite invandrad svenska där, tydligen. Det är där det blir så fruktansvärt, för att då förstår man att det är en person som är hjälplös, trycker på hjälp, på väg att mördas, och den personen är inte värd våra sympatier, för att den är förmodat kriminell, och pratar inte ren svenska. Att just den personen inte är värd våra sympatier, är, som hon säger, där blir det tydligt. Det livet är inte lika värt att sörja. Det livets bortgång är inte lika tragisk. Och det är just den sortens kriminell person, vars död inte är upprörande. Och där blir det tydligt för mig också. Jag tror att vi måste jämföra lite med andra som har gått bort för att förstå, för att highlighta det här. Finns det någon chans att man skulle kunna skratta så här åt? Nej, men alltså, det känns för grovt att säga. Jag kommer knappt på en enda sak jag vågar säga om någon som har gått bort i en skjutning eller liknande. Och vi har ju dragit senaste åren med att man direkt misstänkliggör någon som dör i vad man antar ens är gängrelaterat. Det var ju en familjefar som blev skjuten i huvudet på ett torg. Hjälbo. Och väldigt snabbt så kopplades det till gäng och sådär. Person som bodde och levde där. Och det blev inte lika stort rabalder om den faktabiten när man klarade upp det. Så de flesta nåddes av var att det var en förmodad kriminell person som dog. Inte lika värd våra sympatier. Just den biten är fan svår att ursäkta i någon satirform, för där sparkar man bara neråt. Är inte kriminella eller eventuellt kriminella värd vår sorg? Eller är det inte tragiskt?
Ja, men om man sätter ihop det med det vi pratade om, ja, inte förra veckan, för då var ju inte jag här, men veckan innan dess, att citatet som jag hade från Karin Götblad, att det är ju liksom, det är ju ett misslyckande som hela samhället står för. Jag kan inte uttrycka mig någonting om egentligen, alltså, strukturerna i gängvåld, liksom. Jag vet väldigt lite om det. Men jag litar på Karin Götblad, och det citatet som vi hade med i podden för ett par veckor sedan, när hon pratar om att, alltså, man ser redan tidigt så här, vilka som är utsatta. Alltså, hon pratar om det som en utsatthet, en utsatt familj. Att barnen i, alltså, man kan se vilka som är känsliga för att dras in i gängvåld. Så ja, det är ju absolut ett misslyckande om man inte har hunnit bromsa den utvecklingen. Och det skulle man kunna säga samma sak om, så här, liksom, fan vet jag, typ sekter, eller, alltså, så här, där, att det är också ett misslyckande att, men det är ju inte på samma sätt en grupp som hela tiden också får höra, alltså, så här, vita kristna är inte direkt en grupp som hela tiden får höra också att de är dömda att bli kriminella, som hela tiden får höra att de inte hör hemma här, eller som Sär pratade om i ert avsnitt förut, alltså, just det där
att Gilma, som var här förra veckan.
Ja, alltså, att hon var så här, att barn får höra från tidigt att så här, här i Sverige typ gäller de här reglerna. Det kanske inte du vet, fast man är född i Sverige och så vidare. Alltså, den grejen som hela tiden. Det är så svårt att hitta en parallell till någonting som faktiskt är så, som faktiskt sipprar igenom i, liksom, i hela samhället på, alltså, det på samma sätt. Och så det är svårt att jämföra, så här, skulle vi skämta om någon annans död på det här sättet, för att det går inte, alltså, där har vi också, då tar vi ändå inte hänsyn till, liksom, hur fucking
Nej, men förödande det är för mångas självkänsla. Att hela tiden liksom vara uträknad från början.
Men det sorgligaste också att kontexten som är med i vaggvisan är stunden av att någon ber för sitt liv.
Ja, fy fan.
Förstår du? Det är inte att vi skrattar åt gängdöd i en annan aspekt av vad det nu kan vara som hade varit okej. Men det här är ordagrant att någon ber för sitt liv. Det är där det blir vidrigt verkligen. Ja. Man valde att ha med just den meningen. Och då vill jag ändå hävda det som jag sa inledningsvis där med Julia och med bla bla. Men det är där det liksom blir något annat. Och,
men får jag säga en sak om vaggvisan också? För att jag tycker att det är därför jag säger att jag liksom inte, alltså jag är nog ganska mycket mot Claes Malmberg som komiker också. Mm-hmm. Och det, alltså just för att det här är liksom finessen i hans komik är typ så här, en rolig röst. Alltså vi har försökt tänka på så här, varför skrattar folk åt det här? Alltså varför sitter publiken där och skrattar? Det är faktiskt konstigt, alltså för jag tycker att det var så pass grovt när, precis som du säger, det är någon som ber för sitt liv. Och då är det, jag tror att det är så här, det är liksom Pumba-rösten som är, alltså liksom ett vårt svin i Lejonkungen. Det är liksom den här rösten. Ja, så
det,
här.
Är ju
det kanske inte är han som är den rösten.
Det
men
är ju avhumaniseringen som Nathalie är inne på. Det här är inte en person som förtjänar våra sympatier eller identifikation. Heller.
Ja, men jag menar liksom att det Claes Malmberg gör, alltså det är som att det är inte ens, jag tycker inte att den typen av humor är, alltså det är inte ens värt att dra det skämtet om man gör det så finesslöst. Alltså om han nu var ute efter att säga någonting med det här. Det är så pass utan finess. Alltså det är mer typ att det är så här, vad tokigt han pratar.
Är det ett bra skämt eller inte? Nej.
Nej, det är inte ett bra skämt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här har ju bemötts av dels TV4 som menar på att det som alla skrattar åt, det poängen var absurditeten i att någon skulle uppfatta situationen så här, den vaggvisa skulle göras om detta på det här sättet. Det är en sak. Och sen så kvarstår ju dock frågan att de skulle nog ändå inte kunna göra någonting så vårdslöst om en andras död. Adriana, 12-åringen som blev skjuten på macken. Men till en början så var ju även hon misstänklig bara för att hon bodde i Botkyrka.
Ja,
och var inte hennes fel ändå att hon dog?
Och bidrar inte såna här grejer till att till inramningen av hennes död ändå?
I allra högsta grad.
Ja.
Och vi ska också komma till Claes Malmbergs ursäkt. För här blir det intressant. Här blir det intressant vad som går att utläsa ur den och hur han slänger sig från höger och vänster. Och här blir det som ett tidsdokument nästan över 2021. Och jag tänkte bara innan jag går in på vissa delar av den fråga dig, du har inte sett serien The Chair ännu på Netflix?
Jag har sett lite grann av den.
Mm.
I know of it.
Sandra Oh, som vi uppskattar väldigt mycket.
Jag har sett Tumnageln på Netflix.
Klassiker. Sandra Oh spelar som vanligt en hyperkompetent men ändå sladdrig person, liksom i Killing Eve, den här fenomenala torpeddramaserie. Här spelar hon någon slags chef på litterära avdelningen på ett amerikanskt college. Och amerikanska colleges har ju utmärkt sig på sistone att vara en sån arena för cancel culture och wokeness som möter en traditionell värld av lärande. som ju privilegierade vita män har rått över i hundratals år. Så det är ju den perfekta spelplatsen för det de tar upp i serien, vilket är frågan om perspektiv och makt, och de har en, som en nidbild av hypermedvetna ungdomar och aktivister och studenter som är ganska, det är ganska synd att det är så de porträtteras i serien, var min slutsats efter att jag klart den. Rolig, fin serie.
Alltså menar du då woke ungdomar?
Ja.
We're concerned about what's going on in the department.
This is already all over social media. This department's hanging on by a thread. Bill's incident is spinning out of control.
I feel like someone handed me a ticking time bomb because they wanted to make sure a woman was holding him when it explodes.
Nobody wants to come out and support you when you're a scandalous figure.
Your boy's toast.
Tell me what to do.
You're going to apologize.
I'm so sorry.
Oh my God, not to me, dumbass.
I am the chair of the department. Let's fucking shake this place up.
Rolig, fin serie, men det där dras till sin spets på ett sätt som jag tycker börjar bli en oambitiös, slapp bild. Ja, att de är nästan helt onyanserade i sin iver att få störta någon. Och att det inte faktiskt bottnar i äkta engagemang och äkta ursinne över hur världen ser ut. Mm. Och vilja att förändra. Och inte bara att störta någon för sakens skull. Mm. Som det ofta framstår. Likaså när det kommer till Nathalie Ström-Bampakti eller någon annan person som poängterar någonting för att de vill ha förändring. Inte för att de vill bara bli sabba för någon. Det är det ena. Det andra är att det som blir incidenten som då väcker diskussionen om cancel culture och liknande på collegeet är så pass harmlös och enkel. Och det drabbar skådisen Mark Duplass karaktär. En person som är väldigt älskvärd och gullig alltid i sina roller. Jag gillar honom väldigt mycket. Transparent och sådär.
Han är inte så älskvärd och gullig i Mindy Project.
Nej. Det är hans brorsa, tror jag.
Men han är också med. Ah, han är ju en del av midwife-gänget.
Men jag tänkte jag nu.
Manliga midwives.
Ja. Alltså incidenten som han gör sig skyldig till är så pass harmlös och tydligheten inte är fel. Att det också blir slappt. Jag kan säga att det är ett Hitler-skämt som går fel. Kan jag säga. För att nu tror jag många har sett serien. Så får ni se den själva sen. Och nu när jag ska prata om Klas ursäkt så vill jag spela upp hur det går till när den här mannen då, professorn som är så skyldig till en incident. Hitler-skämt relaterad incident. När han ska be om ursäkt i serien The Chair.
Oh.
I didn't say anyone was overreacting. I was merely making the case that...
Are you going to apologize?
Yeah. Okay. Yes.
Okay, so let's hear it.
Okay. I am sorry if I made anyone feel...
That's not an apology.
If I made you feel...
I'm sorry about my feelings.
You're minimizing your responsibility
one at a time,
by saying you're sorry for how we feel.
Hey, Dean Larson.
Var det en bra ursäkt?
Nej.
Textbook inte så bra ursäkt.
Men alltså, det gäller ju livet också.
Mm.
Alltså, be om ursäkt för det du gjorde.
Och inte...
Och inte för så här, hur det landade hos den andra.
Just det var kanske en mer intressant scen i den här serien. Claes Malmbergs långa ursäkt/försvarstext i Expressen börjar så här. Jag kan till stora delar förstå upprördheten över satiren i parlamentet om man vill tolka det på det sätt som aktivisten Nathalie Ström-Bampakti och flera andra har gjort.
Mm.
Känner du att det finns en likhet med det?
100%.
Jag spelade upp precis.
Ja, verkligen. Vad kul. Eller synd att det var så likt. Men snyggt hittat. Snygg parallell hittad. Beklagar att verkligheten suger. Alltså... Obs. Han gör alltså sin ursäkt på samma sätt som en fucking komediserie väljer att porträttera en vit man som ber om ursäkt.
Och sen så kommer det olika...
Eller förlåt, inte ber om ursäkt.
Sen kommer det olika försvarspunkter som är som låter skvallra om att Claes Malmberg de facto själv har upplevt det här horribla utanförskapet, marginaliseringen.
Han har upplevt hur det är att vara, att bo i orten.
Jag förstår känslan av utanförskapet och stigmatiseringen av förorter. Det är en skam för vårt samhälle att vi låtit det gå så långt. Jag har själv bott både i Biskopsgården och Bergsjön i Göteborg.
Men vänta, ett, skam för samhället att vi har låtit det gå så långt. Absolut. Mm. Där har jag en poäng.
Absolut.
Okej, ska han nu säga some of my best friends are gay? Så jag får skämta om
kul att du säger det, för då hoppar jag direkt till den. Jag tänkte vänta med, för att det är en grand finale i den här texten i Expressen. Vi ska gå igenom det som också är mer nyanserat. Men i den här texten så passar han också på att låta detta bli känt. Det var inte en satir över vanliga fredliga människor som bor i förorten. Varför skulle jag göra det? Eftersom jag själv har växt upp i förort och jag var även gift med Fatima i 16 år som växte upp i Hjällbo.
Mm.
Har någon någonsin varit mer tacksam för att kunna droppa namnet Fatima på ett ex?
Nope. Men alltså, jag vill, alltså, här kommer...
Han
alltså,
drog vill... den!
Så du menar, eftersom du har varit gift med Fatima så är du inte längre en vit man, eller?
Droppade du F-ordet? Och då med det menar jag Fatima. Det han gör här, du sa det, some of my best friends are gay eller black eller Jewish. Det är ju ett skämt för hur vissa skjuter ifrån sig det eventuella ansvaret och medskyldigheten till att spela an på rasism eller vädra rasism, för att de är då skonade eller immuna.
Precis, det är en slags jag är inte rasist, men alltså some of my I love gays, some of my best friends are gay, but don't you think they should bla bla bla, alltså, typ.
Men sen så en annan intressant grej i den här texten är att det framgår att i själva verket när Claes Malmberg steg in i den där studion för att spela in parlamentet, så gick han in där som en förändringens man. Han gick in där som när Martin Luther King gick in för att marschera i Selma. Han gick in för att förändra världen. För faktum är att han låter påskina i den här försvarstexten i Expressen att han skulle egenhändigt vända skutan, som är det stora problemet med gängskjutningar och dödsskjutningar och kriminalitet i Sverige. Syftet var att göra satir över de kriminella nätverk som plågar människor. Han förbehåller sig rätten att uttrycka sig i satirens form, för att det är satirens uppgift att synliggöra problem. Citat. På ett sätt kan man säga att jag faktiskt lyckats sätta fokus på rasism och segregation, även om det absurda efterspelet blivit att man fokuserat mer på mig som person istället för samhällsproblemen och de kriminella nätverken. Han gav sig själv en guldstjärna.
Tack, Claes Malmberg, för ditt enträgna arbete mot rasism och för att minska klassklyftorna genom din fantastiska satir.
Jag började läsa det här ändå, för jag tyckte med en känsla av att, men intressant, jag tycker han bemöter det bra. Mm. Man ska bemöta. Det är beklagligt då att han försöker få det till att han har gått någon slags samhällsförändringens tjänst. Att liksom efter det som har hänt faktiskt vill jag ha någon slags slow clap för att du har satt fokus på rasism och segregation. Efter att folk har delat med sig av hur de lider av det här samhällsproblemet som drabbar inte bara folk som är bosatta i de här orterna, utan tentaklerna sträcker sig över hela samhället. Det här är sånt som demoniserar personer i vissa orter. Det här är saker som gör att det är svårare för vissa att få arbeten, som vi var inne på förra veckan med Seher Yilmaz. Och det är just för att den här sortens platt så kallad satir bara vidare förstärker stereotyper, bara vidare förstärker negativa bilder av människor som redan är utsatta och marginaliserade i vårt samhälle.
Mm.
Jag tycker att det är bra, som sagt, att Claes bemötte det här. Han menar på att satir är viktigt, det ska aldrig få censureras. Han poängterar återigen att rött lag finns ju inte i verkligheten, han är inte den personen, och vi har varit inne på det i början av vårt samtal nu. Faktumet att han är i karaktär, vi har köpt det, vi har poängterat det, vi har betonat det.
Mm.
Men sen så kommer han till att hans tidigare politiska gärningar också borde ha lagts in i vågskålen. Att han fick hotbrev från högerextrema för att han och hans exfru blev ett par, till exempel. Och att han har propagerat för vissa värderingar ofta och mycket. Och det tycker jag att man ska göra, oavsett om man förväntar sig att bli skonad eller inte då från ett drev. Jag tycker inte att det per automatik betyder att du aldrig kan bli kritiserad igen, dessvärre.
Vet du vad jag ska göra nu, Paris Amiri? Mm. Jag ska ge Claes Malmberg en grej. Mm. Han skriver så här: jag förstår också att poliser inte är ansvaret. Jag förstår också att fler poliser inte är svaret för att bli av med det fåtal som ägnar sig åt kriminalitet. Att det behövs sociala åtgärder, att folk måste få arbete, att områdena måste upprustas och man får en likvärdig skola så alla har samma chans. Det var bra att han skrev, men tycker jag typ är det enda som ursäktar att han ens har skrivit en sån här lång text. Alltså be bara om ursäkt. Jag är, fan vad jag gjorde bort mig, givet min bakgrund. Det här, så jag borde ha vetat bättre. Jag borde inte ha liksom dragits med i att försöka få några enkla skratt på det här sättet. Punkt slut. Alltså äg ditt jävla, äg din ursäkt. För att det blir också värre när det ska hålla på och så här gaslightas på det där sättet. Jag vet att gaslighting är en sliten term vid det här laget, men det man gör när man håller på och säger så här: jag är uppriktigt ledsen för hur ni har tolkat, jag förstår att man blir upprörd om man tar det på det sättet som hon tog det på. Det är liksom inte, alltså, då är det ju som att säga att det var hennes känslor och att hon överreagerade. Och att problemet då, vadå, inte finns. Och det är liksom att han skriver så där om att han förstår så här systemet bakom. Det är typ det som ursäktar honom lite grann, tycker jag. För att då förstår han att det, och erkänner att det faktiskt finns.
Ja, men och att det här är människor som dör.
Ja,
trots
precis.
Allt människor.
Och att det är samhället som har failat.
Mm. Alltså bara ett, det här blev fel. Det här blev fel i utförande och i leverans och i vad det innehöll.
Och liksom, tänk vad dumt att jag slösade den där tiden på att göra något så här klumpigt när jag hade kunnat använda den här tiden till att alltså verkligen belysa.
Till exempel. Alltså en helt annan inramning. Då hade det varit ett skämt. Han säger saker som typiska: jag må vara en vit gubbe som väger för mycket och som uppenbarligen har levererat en dålig satir. Jag ber om ursäkt för det. Men varför inte rikta energin och kamplusten mot de verkliga rasisterna nästa gång? Ett, han är inne på att han tycker inte han ska kallas för rasist för en enda satir i parlamentet. Han skulle kunna ta det som en kränkning, men han väljer att inte göra det. Jag tar det som en lärdom. Mm. Helt rätt.
Jättebra.
Men han är inte rasist för en dålig satir i parlamentet. Det vill jag faktiskt också säga.
Ja, jag tycker att det han sa var rasistiskt.
Det är något annat. Det han gjorde var, det var en rasistisk stereotyp som vidare också förstärkte rasism. Mm. För nu kommer vi till det allra viktigaste i allt det här. Och det är: hur drabbar det här enskilda individer som drabbas av rasism i vårt samhälle?
Mm.
Hur sipprar det här ner i folklagren i hur personer blir bemötta och behandlade som liknar profilen det som Claes Malmberg gestaltade så fint. Horribelt. Mm. Att de blir vidare misstänkliggjorda, vidare diskriminerade. Och jag vill återvända till Nathalie Ström Bampaktis otroliga intervju i Efter 5. När hon i slutet av intervjun poängterar kontexten för detta som du är inne på, hur samhället ser ut i övrigt jämte denna sketch, då blir det så tydligt vilka det här drabbar och att de ju förtjänar våra sympatier oavsett om de tolkas som kriminella eller de facto är det. För problemet är att det här drabbar ju även de som faktiskt inte är det eller aldrig har varit det.
Ja,
så här säger hon.
Alltså ja, jag kan referera återigen. Jag tycker det skulle vara väldigt otroligt smaklöst att driva om polisens död. Det tror jag alla i hela Sverige skulle tycka. Varför tycker vi inte det om massa unga människor? Det är en alltså, det dör folk konstant. Vi ser att det är en nationell kris. Vi har blivit vana med ett undantagstillstånd. Mm. Så jag kan bara referera till att det är människosyn. Det bevisar att vi har blivit avhumaniserade så pass länge att om man bor i förorten per automatik blir du kriminaliserad. Och när du är kriminell så anses du, en viss sorts kriminell ska man också tillägga. Men när du är kriminell så är du inte människa. Och därför kan man skämta så här om våran död. Så det är människosyn.
Så tack Nathalie Ström Bampakti Insane Ninja 7 på Instagram, famously.
Mm.
Och bättre lycka nästa gång, parlamentet och Claes Malmberg. Jag tycker vi också ska öppna för att folk ska kunna ändra på sig. Jag är lite less på att det blir som att han förbrukas för all framtid nu. Vi måste ha ett klimat där folk också kan göra bättre nästa gång.
Ja, absolut. Och be om ursäkt. Men den
på
ursäkten...
Riktigt,
ja, på riktigt be om ursäkt. Precis som det här citatet, medioker talang från vissa, som du brukar ta upp.
Ska jag säga det?
Ja, säg det.
Gloria Steinem, jag hade det så här nära till hans. Ja. I was angry about the human talent that was lost just because it was born into a female body. And I was angry about the mediocrity that was rewarded because it was born into a male one.
Jag tycker att många människor, och för mig, ja, liksom, där får nog Claes Malmberg förkroppsliga den typen av liksom, komiker. Man bara, alltså, är det egentligen, finns det en finess? Finns det en verkshöjd? Finns det liksom insikter på vilken man bygger sin humor? Som vi pratade ganska nyss om Charlotta Björk. Varför sitter hon inte där? Varför sitter
Claes
Malmberg där istället
om att
för henne?
I Charlotta gånger 8, för att de inte låter den karaktären vispa runt kuken, då fattar man att det är i karaktär.
Ja, det är det som jag känner, alltså Claes Malmberg, du kommer säkert från ett jättefint ställe i sitt hjärta och så vidare.
Vi ska få det framförallt.
Ja, men det är liksom bara, är det bästa sändningstid, nivån på underhållning? Alltså jag känner mer så. Och att man använder sitt utrymme, den tid man har på jorden, att säga någonting viktigt som han nu kände att han var utsänd att göra. Ja, men gör det då riktigt, riktigt bra. Liksom Insane Ninja 7 då, som verkligen, alltså vilken jävla blessing att vi alla får ha tagit del av en sån hjärna. Jag skulle vilja prata med dig om country music.
Please do.
Därför att på sistone så har jag lyssnat på en podd som heter You're Wrong About. Har jag pratat om den tidigare?
Nej. Jag är lockad bara av titeln. Alltså, varför heter inte vår podd det?
Ja. You're Wrong About podcast. Mm. Australian, det är den inte. Den är amerikansk. Det är Michael Hobbs och Sarah Marshall, och Michael Hobbs är en Huffington Post reporter. Mm. Och Sarah Marshall håller på, och just nu hon skriver en bok om The Satanic Panic. Mm. Ja, skitsamma, hon är journalist, hon är hilarious, alltså jättesnabb och rolig och sådär. Och de pratar om alltså allt ifrån typ du har fel om Britney Spears till The Electoral Vote. Mm. Och sen så pratade de i juni typ, så släppte de ett avsnitt om cancel culture. Och för att kunna släppa ett avsnitt om cancel culture så kände Michael Hobbs då, som drar det här ämnet, att han måste börja i Dixie Chicks. Mm. Och varför? Jo, för att de är ju ändå den första gruppen som, alltså där det först blev tydligt liksom att några faktiskt blev cancelled. Och för att dra den storyn lite snabbt, så är det då att Dixie Chicks sa ju någonting så här, i mitt huvud är det så här, det var någonting om kriget i Irak, folk blev sura, country radiostationer slutade spela dem. Det som var grejen var att det de hade sagt hade till och med varit på en konsert, det var inte ens på tv. Mm. Utan det var en konsert i England där de sa någonting om deras eget jävla land som de kom från, och typ någonting kriget i Irak. Så det var liksom vittnesmål från den konserten. Mm. Som ledde till att det blev en grej på internet.
Det var innan smartphones, kan det ha varit att det inte ens...
Nej, precis. Alltså, det var väl att folk då sen... Det fanns ju inte film och klipp från det där, utan mm. det är ju typ att folk har gått hem och sen satt sig vid sina datorer och börjat skriva på forum. Och då, därmed mobiliserats och lett till att folk då ringde radiostationer och krävde att de skulle sluta spela Dixie Chicks, som nu för övrigt heter The Chicks, for obvious reasons. I alla fall den grejen är ganska intressant, att den där
mobben som mobiliseras behöver ju inte vara så många för att en radiostation ska uppleva att de blir nerringda. Det räcker kanske med att det är 10 pers som ringer på en
dag. Precis, säga att när det står kritikstorm mot ex-uttalande i Skavlan. Ja. Det är sådana intervjuer som det alltid är efter allt.
Ja.
Ibland är det 14 kommentarer. Precis. På någons Instagram.
Ja.
För att en reporter vill fånga upp någonting och sen börjar det väcka någonting.
Ja.
Ska bara säga att 2003 var det i London, ja, som en av The Chicks, som det mer heter, sa att de skämdes för att vara från samma stat som George W. Bush och att de inte stöttar kriget i Irak.
Mm.
Det var det.
Grov anklagelse. Och då skulle ju då deras musik, tyckte folk, inte spelas på min radiokanal, och då ringer man och hetsar och sådär. Så det kan man ju kanske säga till Claes Malmberg då som tröst, att du kanske upplever att det är fler människor än vad det är. Jag tror inte att han är orolig. Men jag menar, det är ändå bra att vi har de här diskussionerna. I Dixie Chicks-fallet dock så var det ju ganska... alltså, då har man ju inte en diskussion om man bara ringer och säger sluta spela deras musik. Deras musik var ju inte ens särskilt politisk då. Men så det är i alla fall avsnittet om cancel culture i You're Wrong About podcast. Börja med det.
Jag ska bara säga att jo, det kan nog upplevas som att det är nog väldigt många. Och sen så är ju det nästa steg att gör man satir och parodi och liknande. Det är inte censur. Det här har jag sagt väldigt ofta när det kommer till den här frågan, cancel culture. Mm. Det är inte censur för att du får reaktioner.
Nej.
Och att folk kan besvara det du har gjort. Det är själva grunden för yttrandefrihet.
Ja.
Att det är okej för båda håll att kommentera att någonting har hänt.
Ja.
Och att det är en del av diskussionen i stort.
Ja. Mm. Och att när han, jag blir liksom nervös när du, för du läste någonting där han säger liksom att det, satir får
måste
inte
få
censureras. Mm. Man bara, det är ingen som har sagt.
Nej. Vi pratar om innehållet.
Och det är sällan det folk säger när man vill prata om innehållet i det du har gjort. Det betyder inte att du ska censureras. Det betyder inte att satir generellt ska censureras. Det betyder inte att yttrandefriheten är död. Det betyder att du kan få stå till svars för den satir som
och
du...
han fick svara i en lång, lång text i en stor
tidning. Det fick han. Men det som ligger kvar är ändå så här, att han valde att använda sitt utrymme, för att jag tror att parlamentet har fler tittare än vad den där ursäkten inom citationstecken har läsare.
Ja.
Det är fler som nås av den där typiska...
Det är tveksamt nu för tiden.
Ja, kanske. Alltså man vet inte. Men jag tänker så här, när vi också bor i ett land som håller på att gå käpprätt åt helvete på grund av att vissa inte fattar vem som bär ansvaret för att andra tar till kriminalitet som en av grejerna, en av de desperata åtgärderna för att kravla sig ur ett hål man har hamnat i, som andra har satt den i. Och varför jag tar upp den här grejen med Dixie Chicks, det har faktiskt, det var egentligen bara en, vad ska man säga, ett sammanträffande att det faktiskt handlade om cancel culture, för att jag vill prata om egentligen så här, att countrymusiken, det har på sistone blivit väldigt tydligt för mig, just det där med vad man använder sin plattform till. Och det är det som kommer upp i mitt huvud när Claes Malmberg sitter där. Och jag menar, han får ju också, som den person han är, så får han ju också det där utrymmet i Expressen. Det är inte alla som får det. Det är ett privilegium han har. Det, han sitter på, han är inte rädd att vidare duella på det där på grund av... Du må ha vuxit upp eller bott i, förlåt, Biskopsgården. Men du har fortfarande varit en vit man i Biskopsgården. Om man drar parallellen till så här, hur bygger man en trygg unge? Som jag tänker ganska mycket på. Så här, mina barn. Mm. Vad laddar jag dem med? Hur vaccinerar jag dem mot glåpord, dåliga relationer, ja. Risiga vänskaper och så vidare.
Kan du vaccinera mig också mot dessa saker?
Ja, men jag kan försöka. Men alltså, det är ju att ladda dem med jävligt mycket kärlek och positiv och pepp och hej och hå. Och om man då tänker att det är vad mina barn får med sig hemifrån. Mm. De är ganska påfyllda liksom.
Och så sen så går de ut i världen. Och där är världen också ganska fyller på, fortsätter att fylla på ganska mycket. Och sen kanske någon är taskig, någon kille gör slut. Det kommer säkert hända, absolut. Men det är som att om ordet svenne där smäller in. Jag tror man har ändå ganska påfyllt. Man har ganska mycket, så här, ganska högt kapital att ta av. Medans
om bara man... samhället tror på dig. Eller samhället tror... Det är en sån att samhället inte tror på dig, bara hur du är formad yttre.
Ja,
det,
precis.
Det är yttre.
Och det krävs inte så jävla mycket... Det krävs inte så jävla mycket för att förstå att det ser annorlunda ut om man... Alltså, om man kommer ut i ett samhälle där det hela tiden, från höger och vänster och genom i vissa fall välmenande personer men som ändå säger klumpiga saker eller blickar i en butik. Jag har liksom nyligen en vän till mig som berättade att hennes mamma invandrad till Sverige från ett annat land alltid får Securitas efter sig inne i butiker.
Ja,
alltså, och den grejen, att ha det spelar ingen roll hur laddad du är när du går hemifrån, om liksom allting är liksom, hela din dag är typ en slippery slope, eller typ en slalombacke i att navigera kring olika hinder sådär. Du ska ha jävligt mycket med dig för att liksom orka med det. Jag tycker alltså, Vinterviken har ju nu gjorts om i en ny tappning av Alexis Week som regissör. Jag ska inte gå in på den för mycket, men alltså där är ju, det är ju en ganska tydlig, det är ju som en slags Romeo och Julia historia, fast inte från två välbärgade familjer utan tvärtom varsin sida av ett vatten, Vinterviken i Stockholm, som då är väldigt fina strandvillor på ena sidan och sen finns det miljonprogram på andra sidan. Där är alltså, det är ju väldigt förenklat då, men att man ändå får inblick i just det där, att det är inte bara att välja ditt liv. Vem vill jag vara? Åh, jag vaknar upp en solig dag. Vad ska jag ta för mig av i det här ostronet som är min värld? Men det jag ville egentligen prata...
Är den verkligen sevärd dock? Jag vill liksom vara nyansens person här och säga att jag har framförallt hört det motsatta och att det är ett ganska yxigt porträtt av personer som rasifieras i Sverige. Så har vi det sagt.
Ja, alltså precis. Jag om vi säger så här, det var fint foto. När man har en plattform och kan och har privilegiet att folk lyssnar på en, så är det väldigt bra om man då, som Dixie Chicks har gjort ändå, alltså det som hände med deras cancel culture historia, det är ju att de blev ilskna, de gav igen, alltså de släppte ju Not Ready to Make Nice, som är en perfekt låt på alla sätt, och har fortsatt att göra sina röster hörda på det sättet. Men just countrymusiken generellt är ju väldigt fattig på det. Alltså den är väldigt så här vit trots svarta rötter. Och därför så blev jag så himla glad när jag lyssnade på Eric Church, som är en artist som min man har typ hjärntvättat mig med. Och jag har inte lyssnat så här skitnoga. Men så lyssnade vi på en låt häromdagen där jag sa så här, sjunger han liksom om det jag tror han sjunger om? För i så fall är det här typ världens bästa låt. Kalle bara, du... Nu lyssnar vi en gång till och så lyssnar vi exakt på texten. Och det som Eric Church har gjort är att han har gjort en låt som handlar om, därför att countrymusiken har ju en historia av att berätta alltså människoöden. Alltså berätta typ om särskilt fattiga människor. Alltså det är en slags, alltså typ som jag tänker mig att liksom Bibeln var väl liksom en berättad historia som liksom har fortsatt och sen så har folk tecknat ner den. Att det är någon slags muntlig tradition som man har musiksatt och berättat om hur folk har i liksom olika delar av USA. Och Eric Church har då tagit den kulturen och riktar viss kritik om vad låten handlar om och vad den borde handla om istället. Och låten heter Stick That In Your Country Song. Ett litet smakprov av texten är så här. Give me one about the teacher who's trying to change a life or two. She'll be rocking out all night with you. Tomorrow she'll be back in a red brick school where kids are climbing off the walls. It's scary walking down the halls. She's underpaid. She's overworked. Come on, man. Shout one out to her. Come on. Att använda sin plattform, alltså folk är enkla, folk hör alltså lite med halvörat. Jag tror alltså många kommer läsa artiklarna och så bara, va? Är folk arga på Claes Malmberg nu för att han skämtar om det där? Vad fan är det? Och så läser de inte ursäkten. De nås inte av den väldigt relevanta kritiken, utan det är så här, det är väl typiskt att man inte ska få säga något i det här landet längre. Och då tycker jag liksom att man har ett ansvar, att den lilla tiden man har, liksom använd den till att säga någonting viktigt. Använd den till att göra en insats. Använd den inte till att göra plump humor som gör mer skada än nytta.
Det här var allt för denna vecka. Som vanligt finns vi på Britta och Parisa på Instagram. Ni kan väl höra av er där med input, tankar, reaktioner, fler paralleller.
Frågor och funderingar.
När man snackar om det här, att det bara föds nya, alltså nya tankar och paralleller. Som det här du sa med VIP. Eller så här, vad är lyckad satir och inte? Jag tycker att det är jätteintressant. Se fram emot detta, att ni hör av er. Ska vi höra nästa vecka också kanske?
Det gör vi! Ha det bra!
Ha det bra!
Hej! Take me on up to Detroit City. Jails are full, the factory's empty. Mama's crying, young boys dying. Under that red, white and blue still flame. Drop me off in Baltimore. Where every other winner's got a plywood board. Where dreams become drugs and guns. The only way out is a shoot or run. Stick that in your country song, yeah. Take that one to number one, yeah. And get the whole world singing along, yeah. And stick that in your country song, yeah.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.